إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Vi har kommit fram till kapitel 18 från Riyad al-Salihin. Och där säger författaren Bab finnahi anil bid'a wal muhtathatil umur. Kapitlet som handlar om förbudet av bid'a, det vill säga innovationer, nyinförda saker i religionen och allting nyinfört. Och det här är ett viktigt kapitel. Efter det att författaren nämnt flera kapitel om hur vi ska lyda Allah subhanahu wa ta'ala, hur måna vi ska vara om att göra goda gärningar, att vi ska hålla fast vid sunna, att vi ska gå en medelväg, så nämner han nu i detta kapitel att vi ska nöja oss med det som religionen har kommit med. Och vi behöver inte lägga till någonting nytt i islam, utan det som har uppenbarats räcker gott och väl för människan. Och det här är någonting som varje muslim känner till. Att islam är en fullbordad religion. Al-islam dinun kamil. Eller hur? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah säger, idag har jag fullbordat er religion. Så islam är komplett. Yani 100%. Perfekt. Islam har kommit med allting som människan behöver veta. All vägledning som leder människan till gott och varnar människan från ont. Och den bästa formen av tro, den bästa formen av dyrkan. Så islam är inte i behov av att lägga till eller ta bort någonting. Och därför är en av de värsta av saker, och det är den värsta av saker, att införa nya saker i islam. Att hitta på nya trosuppfattningar eller nya former av dyrkan. Det här är det värsta som finns. Varför? För att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukade säga i varje khutba: Ala wa inna kullu bid'atin dalala wa kullu dalala ala wa inna sharrul umur muhtathatuha. Är inte de värsta av saker nyinförda saker i religionen? Wa kullu, allting nyinfört är en bid'a. Och kullu muhtathatin bid'a. Och kullu bid'atin dalala. Och varje bid'a är en villfarelse. Så allting, eller de värsta av saker, är de nya sakerna i religionen. De saker som folk lägger till. Och varje ny införd sak i religionen är en bid'a. Och varje bid'a är en villfarelse, dalala. Och varje dalala är i elden. Så om profeten al-Islam brukade säga detta varenda khutba och varna för bid'a, betyder det inte att det här är någonting farligt? Att han sa att bid'a är den värsta av saker, är det här någonting vi ska ta lätt på? Och säga nej, men det är lugnt. Alhamdulillah, vi är alla muslimer och vi ska inte ta allvarligt på de här sakerna. Och så vidare. La wallahi, bid'a är mycket farligt. Och vart leder bid'a människan någonstans i slutändan? Nej, shabab. Till elden. Till jannah eller till elden? Till elden. Och kullu dalalatin finnar. Och när profeten Muhammad alaihi salam nämnde att den här umman kommer splittras i 73 sekter, 73 grupper. Kulluha finnar. Han sa alla är i elden förutom en. Qila man hum ya Rasulullah. Vilka är de, ya Rasulullah? Då så sa han, de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Yani de som har innoverat nya ideologier och ny dyrkan, och som inte är på det som jag och mina sahaba är på idag, är från de 72 vilseledda grupperna som är varnade med att de kanske kommer att gå till elden. Så bid'a är ingen fråga som man ska ta lätt på och se mellan fingrarna, utan wallahi, det är det allvarligaste som finns. Så mycket, mycket allvarligt ska man ta på det här. Och definitionen av ordet bid'a, och det är viktigt att känna till här, de här arabiska termerna. bid'a i motsatsen till sunna. Eller hur? Sunna är det som har praktiserats av profeten Muhammed a.s. Profeten Muhammeds vägledning a.s. Bid'a är totala motsatsen. Att dyrka Allah på ett sätt som profeten Muhammed a.s. inte har gjort. Det här är bid'a. Man försöker att närma sig Allah med någonting som inte har nämnts i Koranen och i sunna. Någonting som profeten a.s. inte gjorde. Någonting som sahaba inte gjorde. Det här är en bid'a. Kan ge exempel på en bid'a? En vanlig bid'a man kan använda som exempel. Maulid. Att fira profeten Muhammeds födelsedag a.s. Och inte bara hans födelsedag. All maulid bid'a. Till och med om man firar sina egna barns födelsedag. Det är också en bid'a. Ja. Fira bröllopsdagen. Också en bid'a. Det hör inte hemma i islam. Någonting som islam inte har kommit med. Taib. Så bid'a är nyinförda saker i religionen. Och sen nämner ulema att bid'a kan vara olika kategorier. Det är inte bara att lägga till någonting. Det kan också vara att ta bort någonting. Det blir också en bid'a om du tar bort någonting som islam har kommit med. Bid'a kan också vara att du gör någonting som är sunna, men du gör det på fel sätt. Du gör det, du lägger till någonting. Till exempel efter salat, du ska läsa vikr, du ska göra vikr. Säga subhanallah 33 gånger. Du tänker att nej, jag ska göra någonting bättre. Jag ska säga subhanallah 100 gånger. Alhamdulillahi 100 gånger. Allahu akbar 100 gånger. Är det sunna eller bid'a? Om du gör det varenda salat. Det är bid'a, eller hur? Då har du lagt till någonting i islam. Som i grunden har en grund i islam. Att göra dhikr efter salat. Men du gör det på ett felaktigt sätt. Ta'id. Bid'a kan också vara att du utför en gärning som är sunna. Men på fel plats eller fel tid. Vissa saker ska man göra på en viss tid eller viss plats. Men man väljer att göra det på en annan tid eller plats. Då kan det också bli en bid'a. Som att göra dua. Det är sunna, eller hur? Men att göra dua varenda gång man till exempel går till en begravning. Att alltid lyfta händerna och göra dua när man går till en speciell begravning. Eller göra dua varje fredag när man går till en begravningsplats. Det blir en bid'a till slut. Och så vidare. Så att man får tänka på den här dyrkan som jag gör. Gör jag den på rätt sätt? Gör jag den på det sättet som profeten Muhammed Alisam gjorde den på? På den platsen och på den tiden. Och med det utförandet som har nämnts i Koranen och i sunna. Så man får tänka på alla de här aspekterna. Och vi har talat om det här tidigare. Ja. Tayyib. Författaren nämner flera stycken verser som tyder på att bid'a är förbjudet i islam. Den första versen som Nawawi nämner är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ. Vad finns efter sanningen annat än villfarelse? Du har två saker. Du har haq och du har dalala. Eller haq och batil. Sanning och falskhet. Om du väljer någonting annat än sanning, vad har du då valt för någonting? Eller vad leder detta till? Dalala. El haq, sanningen leder till vad? El hidayah. Till Allah, till Jannah. Om du följer någonting annat än sanningen, så leder det till dalala. Till elden. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ. Så vad är haq för någonting i den här versen? Haq är Koranen och sunna. Yani den som följer någonting annat än Koranen och sunna, illa ضَلَالَ. Det leder honom till ingen annanstans än bort från sanningen. Det får honom att gå vilse. Den som inte följer Koranen och sunna går vilse. Så enkelt är det. Den som följer Koranen och sunna blir vägledd. Det är ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala. Att den som följer Koranen och sunnan kommer att vara vägledd. Var finns det här löftet någonstans? فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَ. Allah säger att den som följer min vägledning kommer inte gå vilse och kommer inte bli olycklig. Och så sa Ibn Abbas, Allah har garanterat till den som följer hans vägledning att han kommer gå den rätta vägen och att han kommer få lycka. Så följer man Koranen och sunnan, alhamdulillah, det är man på rätt väg. Följer man någonting annat så är man på fel väg och man går vilse. Och bid'a, är det från Koranen och sunnan? Är det det? Nej. Så vart leder bida? Dalala. Det för dig bort från islam. Taib. Ja. Författaren nämner också versen från surat al-An'am, vers 38, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Ma farratna fil kitabi min shay." Vi har inte utelämnat någonting i boken. Vi har inte utelämnat någonting i boken. Och det finns två förklaringar på den här versen. Den första och kanske kändaste förklaringen är att den här versen handlar om Lawh al-Mahfuz, den bevarade boken som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är det som står i den här boken? Vad är det som står i Lawh al-Mahfuz? Nej, shabab. Allt, precis. Allting, ödet, allt som ska ske någonsin står i den här boken. Ingenting är bortglömt, utan varenda liten sak står skrivet i Lawh al-Mahfuz. Så här säger Allah att vi har inte utelämnat någonting från skriften. En annan förklaring: "Ma farratna fil kitabi min shay." Vi har inte utelämnat någonting från boken. Det vill säga Koranen. Utan Koranen innehåller allting som människan är i behov av. All vägledning och alla frågor de kan tänka sig att söka svar på finns i den här boken. Antingen generellt eller specifikt. Det kan vara generellt och det förklaras sen av sunna. Eller det kan vara specifikt. Men alhamdulillah, vägledning finns i Koranen. Och därför så sa också profeten Muhammad alaihissalam att det finns ingenting som för er närmare till Allah förutom att jag har uppmanat er med denna sak. Och ingenting som för er längre bort från Allah förutom att jag har varnat er för denna sak. Så Koranen och sunnan innehåller den bästa vägledningen och ingenting har lämnats ute. Ta'id. Det är också en tolkning på den här versen. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Att vi har uppenbarat för dig boken för att tydliggöra allting. Och den här versen i surat An-Nahl, den andra versen, den handlar om Koranen. Klart och tydligt att i den här versen säger Allah att han sände ner Koranen till Muhammad sallallahu alaihi wasallam för att tydliggöra allting. Så om Koranen och sunnan har tydliggjort allting, är vi då i behov av att lägga till någonting i religionen? Nej, wallahi. Utan alhamdulillah, islam är perfekt. Den är fullbordad och är inte i behov av något tillägg eller någon förändring. Sen nämner författaren versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Om ni tvistar i en fråga, för den då tillbaka till Allah och hans sändebud. Och den här versen talade vi om i förra lektionen. Om vi inte kommer överens om någonting, vi söker vägledning i någon fråga, för den då tillbaka till Allah och hans profet alaihi salatu wasallam. Vad menas med att föra en fråga tillbaka till Allah och hans profet? Vad sa vi förra veckan? Någon som minns? Ej, ahsant. Till Koranen och sunna. Föra frågan tillbaka till Allah är att föra frågan tillbaka till Koranen. Och föra frågan tillbaka till profeten a.s. efter hans bortgång är att föra den tillbaka till hans sunna. Så vart är det man ska söka vägledning? Koranen och sunna. Och den här versen är också ett bevis mot bidda. Sen nämner författaren versen som också finns i surat al-An'am, vers 153. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Detta är min raka väg, så följ den och följ inte de små vägarna, för de kommer att vilseleda er från min väg. Nah. Och det finns en väldigt känd tafsir på den här versen. Ni vet tafsir, förklaring på den här versen. Och tafsir kan vara att Allah själv förklarar en vers. Och tafsir kan också vara att profeten Muhammad a.s. förklarar en vers. För vem av människorna förstår sig på Koranen bättre än Muhammad a.s. Eller tafsir kan också vara att en sahabi förklarar en Koranvers. Eller någon av sahabas studenter. Eller att en är så tydlig med arabiska språket att alla förstår sig på den. Men denna vers förklarades av vår ärade profet alaihi salatu wassalam. Han satt en dag med sina sahaba och hade en pinne i handen. Eller han drog ett rakt streck i marken. Ett rakt streck framför sig. Så sa han det här i Allahs raka väg. Och sen drog han små avvikande streck till höger och vänster. Ut från det raka strecket. Och så sa han det här är subul. De små vägarna. Och på varje liten väg finns en shaitan som kallar oss bort. Som kallar människan bort från Allahs raka väg. Så här förklarade han att den raka vägen, det är islam. Det är Koranen, det är sunna, det är sanningen. Det är Allahs väg. Vägen till Jannah är bara en. Och från den här vägen finns det avvägar. Där shaitan försöker få människan bort från sanningen. På varje liten väg finns det någon som försöker dra människan bort från den här sanningen. Dessa vägar som leder till helvetet. Så Allah säger i den här versen att det här är min raka väg. Fattabi'u. Så följ den och följ inte de små vägarna. För de kommer att splittra er från min raka väg. Så här förstår vi också att bid'a är någonting som för oss bort från sanningen. För oss bort från vägen till paradiset. Och för oss inte till vårt mål. No. Och sen nämner författaren en sista vers. Och den kända versen från surat Ali Imran. Vers 31. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Säg, alltså Muhammed alaihi salam, säg till folket att om ni verkligen älskar Allah, följ då mig. Då kommer Allah att älska er och förlåta er för era synder. Och Allah är den mest förlåtande, den mest barmhärtige. Så här blev profeten Muhammed a.s. beordrad att säga till folket att om ni verkligen älskar Allah, vad ska ni göra då? Ni ska följa profeten Muhammed a.s. Då kommer Allah att älska er och förlåta er för era synder. Och det nämns i tafsir på den här versen från Al-Hassan al-Basri att han sa det fanns ett folk som påstod att de älskade Allah. Så Allah testade dem med den här versen. Är ni uppriktiga i er kärlek till Allah? Vad är då testet? Och vad är då beviset på att ni älskar Allah? Det är att ni följer profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. För den som älskar någon följer honom och försöker att behaga honom. Och det är inte ma'kul, det är inte logiskt att någon säger att jag älskar Allah, jag älskar profeten Muhammed alaihi wasallam, men jag vill inte gå hans väg. Jag vill inte göra det som Allah har sagt. Det är inte logiskt, utan älskar du Allah subhanahu wa ta'ala så kommer du att följa Allahs beordringar och du kommer att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ja. Jag tänkte läsa ett stycke från Sheikh Uthaymins förklaring av detta kapitel, rahimahullah, en av våra stora lärda. Som dog för ungefär 10 år sedan ungefär. Han nämner många fina punkter när han talar just om det här med innovationer. Och han har även en liten bok som handlar om bidda innovationer. Han nämner också, eller Sheikh Uthaymin nämner här att bidda, det är inte bara kanske saker man gör. Utan bidda kan också vara en aqida, en trosuppfattning. Som till exempel de som har innoverat en ny trosuppfattning beträffande Allahs namn och egenskaper. Och det finns vissa avvikande sekter som har innoverat aqida, där de förvränger Allahs namn och egenskaper. Det här är en bidda. Och den som gör det är en muqtadi, en innovatör. Eller hur? Han nämner att bidda kan också vara saker som människan säger. Alltså som inte hör hemma i islam. Olika former av dhikr eller dua som islam inte har kommit med. Det kan också vara en form av bidda. No. Eller, som vi sa, också en gärning. Att man lägger till en dyrkan som inte har hemma i islam. Och han säger här, vet att den som har fallit in i bida har fallit in i många mahavir, yani många negativa saker. Och han nämner här ungefär 8 stycken punkterna, 8 punkter som vi kommer att gå igenom. 8 negativa effekter av bidda. Och det här är viktigt att känna till, ja shabab. Vi sa att bidda är farligt. Bidda leder till elden, eller? Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att dyrka honom. Det är meningen med livet. Dyrka Allah så kommer vi till Jannah. Dyrka Allah på korrekt sätt. Följa profeten Muhammad alayhi salam. Hans väg är den enda vägen till Jannah. Och de andra vägarna av bidda leder till elden. Hur i hela världen ska vi kunna skydda oss från bidda om vi inte känner till vad bidda är? Och det här nämner Sheikh Albani. Yani, hur kan vi skydda oss från bidda om vi inte vet vad bidda är för någonting? Så det åligger människan att lära sig vad som är sunna och vad som är bidda. Vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är halal, vad som är haram och så vidare. Så fokusera nu på dessa 8 punkter som Sheikhen nämnde. Han säger den första punkten och det första felet, yani när det kommer till bidda som det leder till, är att den som faller in i bidda kommer att gå vilse. Enligt Koranen och Sunnan så kommer denna människa garanterat att gå vilse. Och han citerar den här versen som författaren nämner. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ. Vad finns efter sanning annat än villfarelse? Och profeten Muhammad a.s. sa وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ. Så det här är första problemet, att den som praktiserar bidda går vilse. Han avviker från den rätta vägen. Och han säger att det är ma'lum, det är välkänt att den troende inte frivilligt väljer att följa vägen av de som går vilse. De som vi söker skydd från att följa varenda dag. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, wala dalin. Varenda dag, när du gör salat, vi ber 5 gånger om dagen och läser al-fatiha minst 17 gånger om dagen. Taib, sammanlagt. Och där ber du Allah subhanahu wa ta'ala att gå på den rätta vägen. Och du söker Allahs skydd från att gå vägen av de som har fått Allahs vrede och de som har gått vilse. Så du söker Allahs skydd minst 17 gånger om dagen från att gå vilse. Är det sen logiskt att du själv väljer att gå vägen av de som går vilse? Är det logiskt? Ma'kul? Är det det? Du säger, om Allah skyddar mig från att gå vägen av de som går vilse, och sen strävar du själv efter att gå den vägen. Nej, det är inte logiskt. No. Det andra argumentet är att när man faller in i bidda så avviker man från att följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. När man faller in i bidda så avviker man från att följa profeten Muhammeds väg sallallahu alaihi wasallam. Och han nämner också versen som vi citerade, att om ni verkligen älskar Allah så ska ni följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och därför så sa också profeten alaihi wasallam i en annan hadith, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Det som avviker från min sunna, gärna till bidda, är inte från mig. Så profeten alaihi wasallam tar avstånd från den här personen, gärna han är inte från profeten Muhammeds folk alaihi salatu wassalam. Så den som går en väg av bidda går inte profeten Muhammeds väg sallallahu alaihi wasallam. Det tredje argumentet är att bidda strider mot trosbekännelsen att Muhammed är Allahs sändebud. När vi säger ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Jag vittnar om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och att Muhammed är hans sändebud. Vad menas då med att man säger Muhammad rasulullah? Det betyder att vi tror på att han är sänd från Allah subhanahu wa ta'ala med vägledningen och att vi ska endast dyrka Allah. Och vi ska dyrka Allah så som Muhammed har lärt oss. La ilaha illallah betyder att endast dyrka Allah. Ingenting annat. Muhammed är Rasulullah, att dyrka Allah så som Muhammed har lärt oss och visat oss alaihi salatu wassalam. Inte på något annat sätt. La matbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingen förtjänar att följas förutom Muhammed alaihi salatu wassalam. Så när man innoverar en bidda, man gör en innovation i religionen och dyrkar Allah på ett sätt som profeten alaihi wasallam inte har lärt oss, så strider det mot den här trosbekännelsen. Att vi försöker dyrka Allah på ett sätt som Muhammed inte har lärt oss sallallahu alaihi wasallam. Ja. Det fjärde argumentet är att den som faller in i bid'a har gjort ta'an fil islam. Han har typ kritiserat islam. Den som gör bid'a har kritiserat islam. Klandrat islam. Det låter hårt, eller hur? Hur kan en muslim kritisera islam? Det går inte. Men det är det han egentligen har gjort. Varför? För det är som att han anklagar islam för att inte vara fullbordad och komplett. När han lägger till någonting i islam, även fast han inte säger det här med sin tunga, att det finns brister i islam, vilket audubillah är att kritisera islam, så är det med sina gärningar och i praktiken det han säger. För varför ska han lägga till någonting i islam om han tycker att islam är perfekt? Går det ihop? Om du har ett glas med vatten och glaset är fullt och du ser att glaset är fullt och du tycker att glaset är fullt, varför skulle du hälla på mer vatten? Eller hur? Du häller ju bara mera vatten i glaset om du tycker att glaset inte är fullt. Samma sak med bidda. Om den här människan nu tycker att islam är fullbordad, perfekt, komplett, varför ska han lägga till någonting? Förstår ni? Så indirekt säger han att islam är inte komplett, men jag har fullbordat islam. A'udhu billah. Ja. Och Sheikh Uthaymeen säger också här, yani, den som har hittat på en ny dyrkan i islam. Hur förhöll sig profeten Muhammed al-Islam till den här dyrkan? Till exempel att fira maulid, födelsedag. Firade profeten Muhammed maulid al-Islam? Gjorde han det? Nej. Sahaba, firade de maulid? Nej, det gjorde de inte heller. Och det här vet allihopa. Så då står det inför två argument. Antingen så påstår du att profeten Muhammed al-Islam inte kände till den här dyrkan. Eller så påstår du att han kände till den, men han har inte berättat den för folk och han har inte praktiserat den själv. Så hur du än vrider och vänder på det, så står du inför ett väldigt stort problem. Om du anklagar profeten Muhammed al-Islam för att det var någon dyrkan i islam som han inte kände till, a'udhu billah, det betyder att Allah inte uppenbarade sanningen för honom. Men du fick den istället för profeten Muhammed al-Islam. Grovt, eller hur? Det andra alternativet, om du påstår att profeten Muhammed al-Islam kände till vikten av att fira maulid och sahaba kände till den, men de gjorde det aldrig. Varför då? Varför skulle de inte göra det om det var någonting bra? Och de berättade det inte för folket att de skulle göra det. Det betyder i så fall att du anklagar profeten al-Islam för att ha dolt kunskap. Vilket också är katastrofalt att anklaga honom för. Ja. Och det här är det femte argumentet som Sheikhen nämner. Att den som inför någonting nytt i islam indirekt kritiserar profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam för att man påstår att det här är en dyrkan. Antingen så kände profeten al-Islam till den eller så kände han inte till den. Så att du står inför det här problemet. Och därför så sa Imam Malik en väldigt fin sak. Han sa: "Man ibtada'a fil islam bid'atan hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatahu. Li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fama lam yakun yawma idin din fala yakun al-yawm dina." Imam Malik sa: Den som påstår att det finns en bra bid'a i islam, en bra bid'a, har påstått att Muhammed sallallahu alaihi wasallam har svikit sin uppgift som profet. För Allah säger, idag har jag fullbordat min religion och fullbordat min nåd över er. Så han säger, islam är full. Så det som inte var, så sa Imam Malik, det som inte var islam på den dagen när Allah uppenbarade denna vers, kommer aldrig att vara en del av islam. Och den, så sa han också till att det sista folket från denna umma kommer inte att korrigeras förutom det, med det som korrigerade de första från denna umma. Väldigt, väldigt vackra ord som ulema ofta brukar citera. Den som säger att det finns en bra bidda i islam, jag har gjort en bidda som är bra, säger indirekt att Muhammad al-Islam inte fullbordat budskapet. För att Allah säger att religionen är fullbordad. Och det betyder att profeten Muhammad al-Islam har förmedlat den. Och det är som att du säger, nej, han har inte förmedlat den. Och det är att kritisera profeten Muhammad al-Islam. Och det här är den viktiga punkten. Så det som inte var islam på profetens tid al-Islam kommer aldrig att vara islam. Var det från islam att fira maulid på profetens tid al-Islam? Var det det? Nej. Då kommer det aldrig någonsin till domedagen att vara en del av islam. Förstår ni? Var det från profeten sunna al-Islam att sitta i halaqa och göra dikir tillsammans med en och samma grupp? Och släcka ljusen och sitta och gunga och göra dikir. Och säga hu, 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 som sufisterna gör. Var det från hans sunna? Nej, wallahi. Därför kommer det aldrig att vara sunna fram till domedagen. Var det från profeten Muhammed sunna al-Islam att tala illa om sahaba? Ja, var det det? Som vissa grupper gör idag. Nej. Och därför kommer det aldrig att vara en del av islam och så vidare. En islam är det som begränsas till profetens tid al-Islam. Förstår den här principen. Islam är det som begränsas till profeten Muhammeds tid al-Islam. Och allt som kom efter är en bidda, en innovation. Och det är bara slänga i papperskorgen. Taib. Den sjätte saken som Sheikh Uthaymin nämner här är att bid'a leder till splittring i den muslimska umman. För öppnar man dörren till bid'a så börjar folk att innovera saker. Han innoverar någonting, han gör en bid'a, och sen så säger varje person att det som jag gör är det korrekta och det som du gör är fel. Och då splittras muslimerna i grupper och i sekter. Eller hur? Om vi säger att det är tillåtet att göra bidda i islam, vi kan göra bra bidda, som vissa säger, då leder det till att den här gruppen får en ny ideologi, en ledare, principer, och tycker att de har rätt och alla andra har fel. Och nästa grupp kommer och gör en ny grupp och gör massa i bidda och tycker att de har rätt och alla andra har fel. Och inte bara fel, de kanske säger vi har rätt, den som inte är med oss är kafir. Och vi ska gärna strida mot dem. Som vi kan se idag, vissa grupper från till exempel Al-Khawarij och sånt. Som gör takfir, de ser att andra muslimer som inte överensstämmer med dem är kuffar. Och så vidare. Så att bid'a leder till splittring. Och han nämner här den här versen. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Att varje grupp eller sekt är glada med det som finns hos dem. Och han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Dom, Allah säger här till profeten Muhammad alayhi salatu wasallam, dom som splittrar sig i religionen, alltså till grupper och sekter, wa kanu shi'an, de blev partier och grupper, lästa min hon fi tjej, du har ingenting med dem att göra. Det här är också ett bevis på att den som innoverar och blir en medlem i en sekt eller grupp är inte från profeten Muhammad a.s. Allah över de sju himlarna säger att profeten är fri från dem. De är fria från profeten Muhammad a.s. Lästa min hon fi tjej. Är det inte allvarligt att den här gruppen inte har någonting med profeten Muhammed att göra alaihi salatu wasallam? Och sen säger Allah att deras angelägenhet är hos Allah. Och han kommer att berätta för dem vad de gjorde. Och de här verserna tyder på att islam har förbjudit splittring. Islam är en religion som kallar till enighet. Vi är en umma, som Allah har sagt i Koranen, en umma. Och så som profeten Muhammad al-Islam sa i hadithen, muslimerna i deras kärlek och umhet och barmhärtighet ska vara som en kropp. En kropp. Om en del av kroppen lider, så lider resten av kroppen av sömlöshet och feber. Men vi ska vara enade och vi ska inte vara splittrade. Så det här är en väldigt farlig sak som bid'ah leder till, att det splittrar muslimerna. Och den här splittringen och dessa sekter leder till att vi muslimer blir svaga. Eller hur? Vad säger Allah? وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَ رِيحُكُمْ. Att splittras inte, för då kommer ni att förlora er styrka. Och ni kommer sen att ni förlorar. Så när vi splittras så blir vi svaga. Är inte vi muslimer 1,7 miljarder? På jorden nästan. 1,7 miljarder. Nästan var fjärde människa på jorden är muslim. Hur kommer det sig att vi ändå är i ett sånt dåligt tillstånd? Hur kommer det sig att kuffaren kommer att göra vad de vill i våra länder? Hur kommer det sig att vi det är så dåligt som det är? Att vi är så svaga? Att vi inte är enade på sanningen. Sahaba var inte många, men när de var enade på sanningen, Allah gav dem seger, eller hur? Vi är många, men vi är splittrade. Och vi springer efter dunya. Religionen har blivit någonting sekundärt. Inte islam. Och därför är vi så svaga som vi är. Och det här var också någonting som profeten Muhammad berättade om, alayhi salam, att det kommer en tid där muslimerna blir svaga. De är som skummet på havet. Som skummet på havet. Subhanallah. Och kuffar kommer kalla varandra mot muslimerna, så som man kallar varandra till att äta från ett fat med mat. Och sahaba sa i förvåning, ja Rasulullah, är det för att vi får den dagen? Han sa nej, ni är många, men ni är som skummet på havet. Och Allah kommer ta bort rädslan från era fienders hjärta. Och han kommer att slänga svaghet i era hjärta. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, vad är svaghet för någonting? Vad menas med svaghet? Han sa, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Ni kommer att älska dunya och hata döden. Och det här är den sjukdomen vi kan se att muslimerna har drabbats av idag. Den här splittringen och den här kärleken till dunya och rädslan för döden. Sahaba wallahi, de var totala motsatsen. Kana yakrahuna dunya wa yuhibbuna al-maut. De älskade, yani de hatade dunya och de längtade efter döden. Att dö som martyrer fi sabilillah och få gå till paradiset. Men idag Allah musta'an, muslimerna har blivit svaga. Kan du väcka den här killen som sov? No. Tayyib. Det sjunde argumentet för att bid'ah är dåligt. När bid'ah sprids i det muslimska samhället, så försvinner sunnan. Varför? لِأَنَّ النَّاسْ يَعْمَلُونَ فَإِمَّا بِخَيْرٍ أَوْ إِمَّا بِشَرٍ. För folk agerar, de är bra eller dåligt. Och därför sa vissa av salaf att om ett folk innoverar en bid'ah, så kommer lika mycket sunna att försvinna. Eller ännu mera. Vad menas med detta? Vi sa att bid'ah är någonting nytt. När folk innoverar någonting nytt i islam, så försvinner någonting som istället är sunna. Tayyib. Och det finns många exempel på detta. Till exempel, vad kan vi ta för exempel? Efter salat. Efter salat är det sunna att göra vikr. Eller hur? Och vissa tvingar folk att göra gruppvikr. Eller att göra sunna bön direkt efter salat och inte göra vikr. Då försvinner den här sunna som man istället ska praktisera. Och det finns många, många liknande exempel. På att så fort en sunna kommer, så tar det platsen av, eller en bid'ah kommer, så tar det platsen av en sunna. Eller hur? Så att det är också en väldigt farlig egenskap med detta. Det sista argumentet som sheikhen nämner är att den som innoverar i islam och följer bid'ah inte rätta sig efter Koranen och Sunnan, utan istället rätta sig efter sina lustar och sina begär. Eller hur? Vad är han baserar sin bidah på? Är det Koran och Sunna? Nej. Han baserar sin bidah på vad han själv tycker. Eller hur? Och det är någonting som då är vilseledande för människan. Vi kan också lägga till ett till argument. Och det är att bidah är mer kärt till shaitan än synder. Har ni hört det? Vad tycker shaitan mest om? Att man gör bidah eller att man gör synder? Bidah. Varför? Läs. No. För man tror att man gör någonting gott, men man gör någonting ont. Och den som tror att han gör någonting gott, kommer han göra toba? Kommer han ångra sig? Nej. Utan han kommer fortsätta. Men den som syndar kommer inshallah ångra sig. Förstår ni? Och det här är väldigt, väldigt farligt. Och därför finner man att många personer som har drunknat i bidda inte gör toba. De kommer inte tillbaka till sanningen. För de tycker att det de gör är rätt. Till skillnad från en person som syndar. Du kanske finner en muslimsk ungdom som dricker alkohol. Han röker på. Han har flickvän. Men inshallah en vacker dag kommer han komma tillbaka till islam. För han vet innerst inne att det han gör är fel. Att det är haram. Eller hur? Det finns ingen ungdom eller muslim som syndar och tänker att det är bra att dricka alkohol och röka hash. Jag kommer komma till Jannah. Eller hur? Mafi. Det finns inte. Utan han vet att det är fel. Och inshallah, Allah kommer vägleda honom. Han kommer göra toba. Men den som är på bidda, som tillhör till exempel en vilseledd sekt, tycker att han gör rätt och kommer inte göra toba. Han kommer inte ångra sig. Han tänker den här vägen är vägen till paradiset. Subhanallah. Och det är väldigt, väldigt farligt. Så därför ska man akta sig för bidda. No. Författaren nämner också två hadith i detta kapitel. Vi ska ta dem kort inshallah. Den första hadithen är hadith Aisha radiyallahu anha. Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Den som inför någonting i denna religion som inte är från religionen kommer att få den tillbaka visad. Tayyib. Och i den andra hadithen, den som gör någonting, den som hittar på någonting och den som gör någonting i denna religion som inte är från islam kommer att få det tillbaka visat. Den här hadithen är jätteviktig. Och Sheikh Uthaymin säger att den här hadithen utgör hälften av kunskap. Nisful ilm, yani hälften av kunskap. Varför? För gärningarna baseras på två hadithen. Det finns två villkor för att en gärning ska accepteras. När man gör någonting gott i islam så måste den uppfylla två villkor för att den här gärningen ska accepteras. Vilka är dessa två villkor? Första, el-ikhlas, uppriktighet. Och det andra, el-mutaba'a, att man utför gärningen i enlighet med profeten Muhammed sunna alaihi salatu wassalam. Så det första villkoret när man utför en gärning är uppriktighet. Och beviset på det är hadithen innama al-a'malu bin-niyyat, som sheikhen nämner. Att gärningarna baseras på ens avsikt. Om avsikten är god och om avsikten är uppriktig för Allahs skull, خلاص, då har du uppfyllt första villkoret. Det andra villkoret är att gärningen också utförs i enlighet med profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. Och gör man inte det så accepteras inte gärningen. Och beviset är den här hadithen. Den som gör en bidda i islam, han försöker dyrka Allah på ett sätt som profeten Muhammed alaihi wasallam inte har gjort, får den inte accepterad. Han får noll hasanat. Och inte bara att han får noll belöning, han får synd. För bidda är någonting haram, eller hur? Och den som gör haram får synd. Så denna hadith bevisar att den som gör bidda får inte sin gärning accepterad. Och man kan inte heller säga att jag har god avsikt. Jag firar maulid, jag har rent hjärta. Jag har en god avsikt. Jag älskar profeten. Nej, det räcker inte. Utan gärningen måste vara i enlighet med profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. Och därför till exempel på Eid al-Adha, så ska man offra, eller hur? Man ska slakta ett lamm. Före eller efter bönen? Efter bönen. En av sahaba hade en gång slaktat ett djur före bönen. Han ville göra gott snabbt. Han slaktade ett djur före bönen. Och så berättade han detta för profeten Muhammad al-Islam. Vad sa profeten till honom?
Det är bara kött.
Det är bara kött. Det är inte ett offer. Utan det är bara kött. Alltså du får ingen belöning för det här. Han hade god avsikt. Men han gjorde inte gärningen i enlighet med sunna. Så vad blev belöningen? Noll. Det var ett bevis på att man måste också utföra gärningarna i enlighet med profeten Muhammad sunna. Sallallahu alaihi wasallam. Sen nämner författaren en till hadith som vi kan ta kort här. Och det är hadith Jabir radiyallahu anhu. Där han sa att när profeten Muhammad alaihi wasallam brukade predika för oss så blev hans ögon röda. Och han höjde rösten och uttryckte en väldigt stark ilska, så som att han varnade en armé. Och han sa sabbahakum wa massakum. Yani de anfaller er morgon och kväll. Och han sa jag sändes så här med domedagen. Och pekade eller satte ihop sitt långfinger och sitt pekfinger. Och så sa han amma ba'd. För att fortsätta. Det bästa av talet är Allahs bok. Och den bästa vägledningen är Muhammeds vägledning sallallahu alaihi wasallam. Och de värsta av saker är nyinförda saker. Och varje innovation är en villfarelse. Och sen sa han jag är närmare varje troende person än vad han är sig själv. Den som lämnar pengar gör det till sin familj. Och den som lämnar en skuld eller barn, så är det jag som kommer att ta hand om detta. Och denna hadith finns i muslim. Så här lär vi oss lite etik. Först och främst beträffande khutba. Hur brukade profeten Muhammad al-Islam, som var en väldigt ödmjuk och snäll människa, predika? Han brukade predika väldigt hårt. Som att han skrek på en armé. Ett krigstal. Han höjde rösten. Och fick röda ögon. Och Jenny uttryckte ilska. Varför? För att fånga folks uppmärksamhet. Och det här är någonting som Jenny, många khutaba idag inte praktiserar. Finner folk som sitter halvsover på khutban, eller hur? Ja. Men när khatiben Jenny, verkligen Jenny, kör loss, alltså han skriker. Alltså, du sitter som fängslad, eller hur? Och du går därifrån och mashallah, du är helt har kommit upp. Jenny. Men det är också en vad säger man? En egenskap som kanske inte varje människa kan. Någonting man måste kanske träna på och så vidare. Men i alla fall, det är det bästa sättet att hålla khutba på fredagar. Och han sa att de attackerar er morgon och kväll. Yani kuffar är alltid emot er. Ni måste alltid vara vakna. Ni måste vara på er vakt. Yani slappna inte av för mycket, ni måste vara på er vakt. Och så sa han, jag och domedagen sändes så här. Och pekade med långfingret och pekfingret, satte ihop dessa fingrar. Det vill säga, domedagen är i slutet på långfingret. Fingertoppen på långfingret. Och jag sändes, yani, i slutet på pekfingret. Yani, så här lite avstånd som det är mellan pekfingret och långfingret är det mellan mig och domedagen. Yani, jag sändes precis innan domedagen. Och som också nämndes i den andra hadithen, som också Sheikh Uthaymeen nämner här, han gjorde en liknelse av sig själv och alla andra profeter. Och han sa att liknelsen av mig och de andra profeterna är som yani, den här sista stunden efter Asr innan Maghrib. Yani, Maghrib i domedagen är den här sista stunden, där sändes jag. Och en annan tolkning är också att det finns ingen profet mellan mig och domedagen. Precis som det inte finns någon profet eller någon finger mellan dessa två fingrar. Yani jag är den sista profeten. Det är också en annan tolkning på denna hadith. Och sen så sa han de här kända orden som vi sa för att fortsätta. Amma ba'd. Och amma ba'd är också ord som är rekommenderat att använda när man håller ett tal. Amma ba'd. I khutba och tal. Och det betyder ungefär för att fortsätta. När du påbörjar ditt tal säger du amma ba'd. Det här är något som är sunnah. Och man ska inte lägga till thumma amma ba'd. Och det här är något som man ibland gör av misstag. thumma amma ba'd. Det är en bida, utan det som är sunna är att säga amma ba'd. För att fortsätta, det bästa av talet är Allahs tal. Det finns ingen bok och inget tal som är bättre än Allahs tal. Eller hur? Khairul kalam, kalamullah. Och den bästa vägledningen är Muhammeds vägledning, sallallahu alaihi wasallam. Och de värsta av saker i nyinförda saker, och varje bidda är en villfarelse. Och sen så sa han, jag är närmare varje muslim, varje troende person, än vad hon är sig själv. Yani profeten Muhammed a.s. har mer rättigheter. Vi har större skyldigheter mot honom än vad vi har mot oss själva. Och han ummar och bryr sig om oss mer än vad vi bryr oss om oss själva. Som Allah också har sagt i Koranen, en nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Exakt samma sak. Att profeten a.s. står närmare de troende än vad de gör sig själva. Han är den mest kära människan till oss a.s. och den som bryr sig mest om oss av alla. Mer än vad vi bryr oss om oss själva a.s. Och sen så sa han att den som lämnar ett arv ska ge det till sin familj. När en människa dör så lämnar man kanske ett arv efter sig. Då ska det här arvet delas ut så som Allah har berättat i Koranen. Så som Allah nämner i surat An-Nisa. Det är också en sak som många muslimer inte känner till. De tänker att när någon dör, det blir kaos. Pojken får alla pengar, pappan tar alla pengar, dottern får inga pengar och så vidare. Eller pappan skriver ett testament, de här barnen får någonting, de andra barnen får ingenting. Och så vidare. Allt det här är oislamiskt. När en person ska dö så har han bara rätt att testamentera en tredjedel av sin egendom till andra än arvtagarna. Han får inte testamentera till arvtagarna, utan han får testamentera till någonting annat. Till exempel han säger 10% eller 20% eller 33% max av min egendom ska gå till att bygga en moské eller gräva brunnar eller någonting sånt. Ta in. Resten av pengarna måste gå till arvtagarna. Och där har ingen någonting att säga till om. Pengarna måste delas så som Allah har sagt i Koranen. Och gör man inte det har man gått över allas gränser. Ta in. Så det är klart och tydligt hur pengarna ska delas upp. Och det är inte någon som kan komma och börja tjafsa om detta. Utan de ska delas upp så som Allah har sagt i Koranen. Och sen så sa han sista ordet här. Att den som lämnar en skuld eller barn, så är det jag som kommer att ta hand om dem. Det vill säga, om en muslim dör och har skulder som han inte kunde betala och kanske familjen inte kan betala, så kommer jag att betala dessa skulder. Och när han säger jag, så är det också en indikation till oss idag. Han på den tiden var ledaren, muslimernas ledare, den som hade hand om statskassan. Så samma sak idag, om en muslim dör och har det svårt och så vidare, så ska inshallah statskassan gå in och hjälpa honom. Förstår ni? Och han kanske inte har någon som tar hand om barnen, då hjälper staten till att ta hand om barnen och kanske placera barnen någonstans där man kan ta hand om dessa barn och så vidare. Ja. Tayyib. Och vi fortsätter inshallah nästa vecka. Då kommer vi tala om att återuppliva sunna och den stora belöningen som finns i det. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.